Intervju nummer två kommer att handla om Emil Forsberg, som någon gång på 1910 i Cleveland arbetade på en bok om svenskan i Cleveland. Och 1911 kom också en liten bok som kallades för detta, Svenskarna i Cleveland. Här ska jag be att få ta ett litet avsnitt ur den här boken där han skriver om sig själv så här. Den 19 december 1872 föddes i denna världen Emil Forsberg, och födelsorten var ett långt avlägset torpställe i Filipstads och Färnebo församling i Värmland. Du sköna, du härliga land. Pojken växte upp som ett skogens vilda barn och blev ansedd som en obändig spjuver, den där nog aldrig skulle bli folk av. Han fick ringa skolundervisning, men lärde sig dock att hjälpligt läsa innantill och kunde vanligtvis sina läxor väl. Men för skrivning var han fullständigt oduglig. Modern dog då han var 3 år och var 14 års ålder var hemmet skövlat och Emil sen till en bonde att tjäna. Läste samtidigt för prästen och konfirmerades i Filipstads kyrka den 1 oktober 1887. Tjänandet hos bönder fortsatte i 3 år men till föga hugnad, till drängen och hans husbönder hade ofta olika åsikter som i högljudda ordelag lades i dagen. På hösten 1890 lämnade han bondelivet, reste till Dalarna, fick anställning vid Dornares järnverk och arbetade där i 2 år. Detta gick bättre och därmed vaknade hos ynglingen känslan av att kunna vinna vänner i livet och komma överens med världen. Så kom värnpliktsåldern och undan från kronans tjänst ställdes färden till Amerika i december 1892. Resans mål var Braddock i Pennsylvania, som lyckligen uppnåddes den 7 januari 1893. Han har gift 2 gånger, Emil Forsberg, och i hans första äktenskap hade han 5 barn. En av dessa, Harry Forsberg, bor nu på Shaw Avenue i Cleveland, och han är den som kommer att berätta om sin far, Emil Forsberg.
Han kommer från Fulvestad i Värmland.
Jaha. Har ni aldrig varit i Sverige någon gång?
Jag har aldrig varit i Sverige.
Nej. Men jag är säker på att din far talar om lite grann från sin hembygd, hur det såg ut och hur det var.
Väl någorlunda, ja. Jag kan inte säga så mycket om det, men jag har hört från andra och från honom också att han tyckte väl om Värmland. Och han gick tillbaka där 4 gånger efter han kom till Amerika. Ja, 4 gånger gick han tillbaka till Sverige för att visitera där.
Ja, han var född på ett torpställe utanför Filipstad, om jag kommer ihåg det rätt. Och vad var anledningen till att han emigrerade till Amerika? Var det släktingar?
Ja, det var inte släktingar, men det var att det var nödvändigt att gå in i armén. Och han ville inte gå in i armén. Som det var nödvändigt, eller att det var regeln på den tiden.
Så han gick över till Amerika istället då?
Ja, 19 år gammal.
Ja, vilket år var det ungefär?
1891.
Har han berättat någonting om sin födelsesocken eller när han gick och konfirmerade till exempel för prästen och sånt där?
Ja, det har jag aldrig hört någonting från. Jag minns hans far, för hans far kom över här och var med oss i familjen för omkring ett år. Och det var omkring 1905-1906. Men jag minns inte hans far på den tiden, och han bodde med oss när han var här.
Ja, hur gammal var ni då? Ungefär en...
1905 så var jag 8 år gammal.
Kommer ni ihåg eller kan ni förstå er farfar?
Ja, det kan jag kunna förstå.
Prata svenska i familjen?
Jag kunde förstå farfar, ja. Ja, det kunde jag förstå.
Är det någonting särskilt som ni kommer ihåg som han berättade om, eller?
Väl, det är ingenting särskilt som jag kan säga nu. Hans Han gick tillbaka till Sverige och han hade en dödsfall där som han gick ut på vattnet där och tog eller hans well, he was a logger on the river and he fell between the logs and that was how he passed on. Well, inte alldeles efteråt, no, det, jag kan inte säga bestämt, men kan hända 10 år så i den gränsen.
Berättar du far om själva överresan från Sverige på vilken båt han tog på?
No, det vet jag inte, men jag vet vem han skulle möta när han kom till Amerika. Han skulle möta med en man med namn Carl Carlson som bodde i Braddock, Pennsylvania. Och det var 3 som var med dem, men det var 2 andra medfar på den resan. En var Manuel Beckman, men jag kommer inte ihåg namnet av den andra, eller den tredje. Och de 3, de kom till Braddock, Pennsylvania, och Carl Carlson mötte dem. Hans namn som var ofta kallat Charlie Carlson också. Han mötte dem vid stationen i Braddock. Och han tog dem hem, alla 3. Och de stannade med honom i hans familj. Till de fann arbete. Och han tog vara på alla deras expenser, vad det kostade och så.
Den här Charles Carlson, var han också en värmlänning kanske från första början?
Eller? Ja, det kan hända så. Han
hade varit i förbindelse med honom i alla fall.
Ja, och han hade god arbete här. Han arbetade för American Steel and Wire. Och där var far arbetade också. Och det gick till ihop. Miss Charlie Carlson, han lämnade Braddock och kom till Cleveland. Och vi kände honom. Och när vi kom till Cleveland i 1907, vårt familj, därför att vår mor hade dött i 1906. Carlsons var den första familjen att vi möttes med och vi stannade där för 2 veckor. Mellan vi gick ut till att finna en plats till att leva.
Vad var anledningen till far åkte till, alltså han var 3 barn då eller? Ni
hade 3 syskon? Ja, vi hade 5 barn på den tiden. Far hade 5 barn.
Alltså ni är mor och dog?
Mor dog, då hade han 5 barn som hon lämnade. Hon dog när hon var 34 år gammal. Och far han var detsamma åldern, 34. Och jag var den äldste, jag var 9 år gammal. Och så ner till 3 år gammal.
Er mor var hon också från Värmland kanske eller?
Det är jag inte säker om. Hennes namn var Andersson. Jag vet inte bestämt var i Sverige hon kom från. Jag vet inte. Men de möttes här i Amerika. De var inte känt med varandra i Sverige. Men när de kom till Amerika så möttes de här i Braddock, Pennsylvania.
Vad fick er far för arbete först när han kom till Braddock?
Och det första arbetet som han fick var i steelmillen. Vad kallar ni steel på svenska?
Stålverken kanske eller? Järnverk?
Järnverk, ja. Det var i millen där. och han drog järnen igenom rollerna.
Det var ett hårt arbete.
Ja, det var hårt arbete. De arbetade i en halvtimme och så hade de halvtimme till vila och så arbetade de en annan halvtimme och så gick de trött igenom 12 timmar i dagen.
Så det var hettan eller vad?
Det var hett arbete, yes.
Ja, jag har hört att det var många som blev skadade också väldigt.
Ja, det var arbetare där som blev skadade även till döden. Även till döden. Två män som jag vet om var skadade. Så jag kommer ihåg att det hjärnet gick omkring hans nacke och tog livet från dem. Och en annan man, och det var Charlie Carlson som jag just spoke av dem, att han hade dödsfall i millen också. Hjärnet kom through rollan och gick igenom magen.
Ja, det är omkring Pittsburgh. Det var mycket stålfabriker och järnverk och sånt.
Ja, men det här är i Cleveland.
Detta är i Cleveland, ja.
För vi flyttade till Cleveland i 1907.
Och er far, han sökte samma arbete här uppe kanske, eller?
Han kom till samma arbete därför att de just transferred him from Brady to Cleveland. Han ville lämna Braddock därför att mor dog och för honom så han var inte intresserad, han hade inte mer intresse att leva i Braddock eller Pittsburgh som det är, det samma plats. Och så han tog familjen och kom till Cleveland.
Var stannade ni då som barn? Alltså det var ju fem små barn. Vem tog hand om dem när han åkte hit upp till Cleveland? Var det svårt?
Väl, vi hade
släktingar på
Vi hade släktingar i Braddock. En foster som tog vara på oss. Mellan far och herr och syster gjorde things så att allting var i redo när vi kom, så att det var en plats för oss att gå till. Men även när vi hade hemmet, that is, vi hade en plats, så stannade vi i Carlsons för två veckor först.
Och nu när din far kom till Cleveland så kom han ägna sig mycket åt skriverier bland annat. Han var ju lokalredaktör för Svenska Veckoposten som...
Yes, han var. Han skrev mycket och det var veckotidningar och han skrev så att han hade en spalt där varenda vecka.
Vad kom det här lustigt utav? Var han skolutbildad eller?
Ja, han hade ingen skolbildning. Till språka om det gick, kan hända. Jag är inte säker, men jag tror inte att far gick längre än 6 år i skolan.
Hemma i Sverige?
Hemma i Sverige. Ingen skola här i Amerika alls. Men han var en god student i det här väget att han kunde studera böcker och läsa dem och förstå det i den vägen. Och så han gick ut också och lyssnade till män som in English speakers, så att han kunde få sammanhanget utav utav American language and so on. Så so på det hållet så so kom han till att förstå hur du gör ting och så han.
Kom ni ihåg när ni var hemma i hemmet hur han skrev och satt ihop?
Yes, det gör jag. Jag kommer ihåg att han fick en skrivmaskin och kunde inte tog ingen. Ingen läxa vad som helst för att skriva på maskinen, men han begagnade maskinen så bäst han kunde. Ja.
Hade den här svenska posten, veckoposten, det var den som var störst i kliven bland svenskarna, eller?
Väl, det kallades Svenska Veckobladet.
Svenska Veckobladet, ja.
Det kom ut från McKeesburg, Pennsylvania.
Det hade rätt så stor spridning på 1905 och 1910 och så, eller?
Oh yes, här i Cleveland och i Pennsylvania. Ja.
Ja, min far han har skrivit en bok och gav ut 1911, tror jag det var.
Ja, han skrev en bok, Svenskarna i Cleveland, 1911.
Och jag har läst att han skrev att framförallt hamnen och järnvägsstationen i Cleveland skulle se lite snyggare och bättre ut på den tiden. Han tyckte det såg lite oanpassande ut för en resenär som kom in till Cleveland. Att han fick
det var väldigt opassande när man kom till stationen som var i stan, i mitten av stan. Yes, det var... Det var värdigt, det var inte en god plats att komma, men mesta kom så att de gick in på en station som var utan staden, så att de gick inte ner till staden, men statens första station som kallades Union Station. På den tiden, yes, det var väldigt dåligt.
Ja, den kanske inte är bättre anseende idag, varken hamnen eller...
Den är inte där, den har inte där, alltså. Ja, det blev förstört, och nu är det, of course, den stora central järnvägen där, men det begagnas inte heller nu, men det som var byggt på public square där.
Ja. Mm. Ja, i far var han har ju skrivit om olika föreningar och även politiska föreningar, så var han politiskt intresserad av...
Det är inte så att han han aldrig hade en position, eller han aldrig hade det, men han var alltid intresserad i politisk, yes. Ja.
När han kom från Värmland, var han statskyrkans statskyrkohem eller missionsvän eller vilken religions...
Väl, när han kom så visst jag vet så var han metodist. För vi gick till metodistkyrkan i Pittsburgh. När vi kom till Cleveland så stannade vi med metodistkyrkan. Men där i 1914 så gick vi över till missionskyrkan.
Och är det några fler tidigare emigranter som ni känner till genom er fars bekantskap, alltså, som kommer från Värmland och Karlskoga, Filipstad och trappna där omkring som ni vet er far? Hade kontakter med? Det är svårt att komma ihåg kanske, eller?
Ja, det är svårt att komma ihåg. Manuel Beckman som kom över med honom, han var för den där trakten och han stannade i Pittsburgh och Manassas, Pennsylvania och var där until han dödsfall. Jag kan Jag tänker att namnet på den tredje personen var Gävert. Men jag kommer inte ihåg vad hans första namn var. Och jag har en idé att han gick tillbaka till Sverige.
Ja, och stannade för gott kanske.
Ja.
Vad berättade de emigranter som kom på den tiden? Det var väl rätt så många som kom 1907, framförallt, och 1910, inte Cleveland. Vad var det som kännetecknade en svensk emigrant på den tiden? Det var mest bondpojkar förstås och...
Ja, det är sant. Och de var... Väl, de var angelägen om att finna någon svensk som de kunde ha sällskap med. Och de gick till många platser för att finna det sällskapet. Som gick till kyrkor och andra gick till låsen och så. Och om de hade sällskap när de kom till hemmet eller de kommer till Cleveland, då var det lätt för dem att finna mer sällskap. Jag vet här i Cleveland som vi tog in, att his far tog in i hemmet, två pojkar från Sverige. Och de stannade med oss, de fick arbete, de stannade med oss until... Well, en av dem gifte sig och han är still i Cleveland. Ja. Så de hjälpte varandra ut som bäst de kunde när någon kom från Sverige.
Men de som kom, de var inte rädda för att hugga i och arbeta med vad som helst?
Ja, de tog vad som helst de kunde finna. Och det var inte lätt att finna arbete. De kunde gå... kan hända så länge som en eller två månader för en de fick något arbete, vad som helst.
Alltså det var dåligt då för en?
Det var dåligt. 1907 var ett väldigt dåligt år.
Var det att det kom så många just då? För det var ju det största immigrationsantalet som registrerats någon gång.
Väl... Jag kan inte säga bestämt varför de kom just då, men de ville fly från, de ville inte ta det här armén, service eller som det kallas. Och det var, som jag förstod, det var en plikt som de måste gå igenom i Sverige på den tiden.
Och när de många, man säger ju att de flesta svenskar så är de snickare och så, men det kanske inte håller strikt direkt, men på den
No. Det var snickare, men de tog vad de kunde finna. Och många av dem var stannade i där, men det var många som kom från järnmillerna. Och de stannade i järnmillen också. Jag kan inte tänka mig av någon som kom till Amerika i Cleveland. Som för instans var en farmare. De gick annars platsen, upp till Minnesota och så on. Men de stannade inte i Cleveland. Det var inget arbete här för dem. Det var farmer. Och vi kunde inte farma här.
Nej. Ja, det var ju många som kom också. Eller de flesta som kom, de hade väl inte pengar eller medel?
Ja, de hade inga pengar eller medel. Vi hade ingenting.
Det blir hårda år. Var det någon... utav de här som gick tillbaka efter ett tag eller?
Väl kan hända, men det var få. Det var inte många.
Nej.
Få. Jag kommer ihåg en flicka som kom in i vårt hem. Hennes namn på den tiden var Olsen, men jag förglömmer hennes första namn. Och hon var 19 år gammal och hon hade en väldigt hård tid att become accustomed, should I say, to America and to our way. Det var många gånger som hon hade gråt, där hon gråtade och sa, hon var sorgsna. Men hon stannade då, hon gick inte tillbaka. Jag tänker inte att hon hade pengar för att gå tillbaka, så kan hända det var orsaken. Men hon lever igen idag i Amerika, och hon är i Pennsylvania.
Det var jag. Men ni pratar ju så bra svenska, Forsberg. Pratar ju far och...
Ja, han pratade...
Med barnen i hemmet.
Ja, han... Vi språkade svenska i hemmet och vi läste svenska i hemmet. Far hade oss läsa.
Var han noga med det kanske att han...
Nej, det var regelbundet varenda dag. Han hade en stund om tiden i dagen som vi läste Bibeln. Emellan oss, det hela familjen. Så bäst vi kunde för vår ålder. Men det gick för till vi var... Well, till vi var vuxna så gjorde vi det.
Angående andra böcker, alltså ni härstammar ju från ett landskap i Sverige som är väldigt litterärt i frågan om författare och sådär med Geijer och Lagerlöf och Fröding.
Well, det enda...
Han läste inte sådana saker i far.
Ja, han läste Selma Lagerlöf, var det?
Ja.
Ja, men jag läste dem inte.
Det kanske var svårt att följa med. Ja,
yes, det är sant.
Men din far, han...
Ibland så läste jag tidningen som han skrev i. Och det var för att jag var intresserad i vad han skrev. Han sa han. Ja, men... Det är allt. Vi läste Bibeln på svenska och vi läste hans spalt i tidningen. Men det var kanhända allt som vi läste på svenska.
Han nämnde aldrig att åka tillbaka till Sverige någon gång för att stanna eller så?
Nej, inte för att stanna.
Han var så pass ung när han åkte förstås och...
Han gick tillbaka 4 gånger. Jag tänker att 1921 var den första gången som han gick tillbaka. Och 1935, något i den gränsen, och så jag kan tillbaka i, let's see, kan hända 1949 och så igen i 1951 och i 1953 så dog han. Sista gången som han gick till Sverige så var han 78 år gammal.
Och er far, han arbetade i det lokalredaktörskapet så att säga. Det var mer på fritiden han gjorde detta, ja.
Ja, han
arbetade, det var i stål...
I Mullen, ja. Järnvägen Mullen. Han också tog vara på ticket eller biljett för att resa till Sverige, ett svenska American linje.
En resebyrå då?
Ja, han hade en resebyrå och den började i 1916 Och den fortfarande för tills hans död, och då tog jag det över. Och nu just nyligen i 1900, i det sista året, 1967, så har vi gjort bort med det. Vi gör det inte mer. Men jag gjorde det för 20 år. Efter han dog, men därför att han levde för några år, så gjorde jag det när han tänkte han var för gammal att göra det. Och han gjorde inte bra. Och det så gjorde vi besök på hospitalen och så, och fann svenskar som behövde hjälp. Och där var några saker, och några gånger som vi har tog vara på begravningen, därför att individuellt han hade ingenting när dödfallen kom, så vi gjorde det bästa vi kunde att hjälpa i det sättet. På den vägen så var Bergman en god hjälp för hans arbete som undertaker. Jag vet inte vad han kallar undertaker på svenska, men...
Begravningsbyrå.
Ja, begravningsbyrå. Och nu för tiden så vi gör vad vi kan, eller det som är begärt, men nu så är det inte så mycket att göra i den vägen, därför att det är så mycket hjälp man får nu från government, såsom Social Security, och man får hjälp när man är sjuk. Och när man är utan arbete så får man hjälp och så. Så det är inte så mycket som vi kan göra finansiellt, men vi kan kalla på de äldre och ge dem som en uppmuntran och så. Så detta är vad vi gör för det mesta delen nu. Och detta började, det svenska centralförbundet började, så var alla svenska organisationer i Cleveland, i svenska centralförbundet. De sände sina delegater till oss, tre från varenda organisation. Det var på den gången, det var fyra kyrkor i, och det var 11 lårsen, och så det kom till 15 organisationer som arbetade tillsammans. Det var kallade Svenska Centralförbundet.
Och ni har ledare för det i rätt så många år?
Well, för de sista 15 år så har jag varit ledare.
Och er far med det också?
Ja, han var också en ledare för år. Inte de första två åren, men han arbetade i Svenska Centralförbundet väldigt mycket i åren, och han var också det ordförande för oss. Jag vet inte hur många år, men han var ordförande, och han arbetade där mycket, men jag vet inte just hur mycket, men det var mycket som han gjorde i den vägen.
Den svåraste tiden var väl under depressionsåren på 30-talet, eller?
Ja, 1930, 31, 32. Och det gick så långt så det gick in till 1936. 1930 började det och 1936 så kom det så bildet somewhat bättre så att man hade arbete och så.
Det började bli bättre så att säga för från det statliga hållet att säga, var det efter andra världskriget slut eller som pensionsavgifter och sånt behöver betalas ut?
Well, staten började med Social Security i nytt, that is not staten of Ohio började med Social Security i 1937. Och man måste då betala in, men det var ingenting som betalades ut på den tiden. För att det var nödvändigt att ha kan hända 5 år eller 10 år betalning in förrän vi kunde få något. Men nu så får man sedan 1937. I min egen förtjänst på Social Security så gick det från 1937 till 1962. Och då fören som jag arbetade för, jag var pension på den tiden. Och då slutade min betalning till Social Security. Men jag fick Social Security från den tiden. Och jag fick som den nu är. Det är 6 år nu som jag har varit på pension. Jag har till det sista året så tog jag bara på resebyrån också.
Har svenskarna åkt mycket under året som jag har varit resebyråchef så att säga? Eller?
Väl, jag har inte ett in rekord eller kan giva det sanna så mycket att jag kan inte giva exakt siffror på hur många det var. Men ett år så hade jag 122 som gick över och tillbaka. Och det var många år som jag hade över 100. Men 122 var det mesta. Och ett år så i maj, jag kommer inte ihåg, yes, 1947, jag tror att jag är säker på det, eller kan hända 1948, så hade vi 31 passerare på Gripsholm när den lämnade New York City. Han var 19 år när han kom till Amerika, så han hade arbetat förut det, men jag vet inte bestämt just vad han gjorde. Det vet jag inte. Det kommer jag inte ihåg.
Ja, det var mycket att stå i naturligtvis. Han hade 5 små barn och han hade 10 att sitta och berätta om Sverige varje kväll.
Det kan hända så också. Ja, han hade 5 små barn och han var lämnat utan en moder, så det var hårt. Det var hårt.
Och han arbetade 12 timmar om dagen i
12 timmar
i järnverket, ja.
6 dagar på veckan. Han hade söndagen var den enda fridagen som han hade.
Klagade han på arbetet att det var hårt många gånger kanske?
Ibland så klagade han att det var hårt arbete. Ja. Och det kunde vi se också att det var hårt. Ja. Ja, det... Även så som ett barn så kunde jag förstå att arbetet var hårt.
Var han en storväxt person eller?
Ja, ibland han gick just... Han... 200 pund så... 200 pund var han vägde.
Så han var stark och vi
uttryckte. Han var stark, yes, han var stark. Högten var 5 foot 9 tum. Så... Ja, han hade god hälsa. Det kan jag försäkra er om. Och... ingen rökning eller... Ingen lycker som man säger och så. Det får aldrig begagna det. Aldrig. Det predikar också i kyrkan när det får nödvändigt eller prästen var borta eller något så som det är så. Var far villig och kan kunde predika.